En ensam färd av Göran Redin. Kapitel 1. 19 januari 1635. Klockan i Zuiderkerk slog 11 slag när Karin och herr van Hanegem svängde in på Sint Antoni Breistraat vid Ostermarkt. Bakom sig hade de det stora våghuset Nivoe Wach. Karin visste att huset en gång varit porthus i den gamla stadsmuren, men det var i en fjärran tid när Amsterdam varit staden dit traktens bönder åkt för att sälja sina varor och inte som nu den plats varifrån världen styrdes. Den lågt stående vintersolen lyste dem rakt i ansiktet och de gick framåt med händerna lyfta till skydd mot ljuset. Vintern hade så långt varit som den brukade, enligt vad alla tjänstvilligt hade förklarat för Karin. Amsterdamborna älskade att tala illa om vädret i sin hemstad, och den här vintern hade givit dem rikliga möjligheter. Beroende på hur vindarna blåste kom kyla och snö indrivande från öster. Eller, vilket var vanligare, så förde de varmare vindarna utifrån Nordsjön med sig tunga moln som släppte rikligt med regn över det redan genomblöta land som kallades Nederländerna. Detta land som aldrig riktigt verkade kunna bestämma sig för om det skulle vara fast eller flytande. Men idag av alla dagar hade vädret bestämt sig för att påminna människorna om att bakom molnen fanns en sol som levde och hade hälsan trots allt. De mötte människor som var på väg ner mot torget eller kanske vidare mot hamnen. Människor som knegade sig fram med bördor och dragkärror. Ensamma människor eller samlade i små grupper. Män och kvinnor i alla åldrar, tjattrande grupper av barn som smitit undan sina mödrars förmaningar på ivrig jakt efter något ofog. De hade inte gått långt när herr van Hanegem stannade utanför ett hus.
Då var vi framme,
sa han och pekade mot porten och vidare upp längs fasaden. Herr de Gers första bokhållare talade en utmärkt franska, även om han inte gjorde några som helst ansträngningar att försöka låta som en fransman. På bara ett halvår hade Karin lärt sig mycket om detta märkliga lilla land, och ett lärospån var att nederländarna inte brydde sig mycket om andra folk. Nederländarna gjorde affärer med alla, oavsett hudfärg eller religion, ty allt sånt var oväsentligt om vinsten var god och risken låg. Det enda folk som nederländarna verkligen hatade var spanjorerna, och det var också de enda man inte handlade med. När man kunde tog man deras varor och land och slog ihjäl dem. Så var det med den saken. Bra, sa Karin för att säga något medan tankarna for runt och vägrade samla sig. Hon tänkte på Lövberga där hon fötts och vuxit upp. Hon tänkte på människorna där hemma i Björsäters socken i Bankekinds härad i Östergötland. Fanns det någon möjlighet att folket där hemma kunde förstå rikedomen och makten hos de män hon snart skulle träffa? Troligen inte. Ty männen där inne i huset vid den här alldagliga gatan mitt i Amsterdam hade makten att inleda och avsluta krig. Att avsätta furstar och ändra historiens lopp. Inte med arméer eller flottor, inte med predikningar eller proklamationer, utan helt enkelt med ett streck i bokföringen. En inställd eller beviljad kredit. Mot pengar stod sig äran, religionen och politiken slätt, och det fanns inte en kung, biskop eller fältmarskalk i hela Europa som inte fruktade männen där inne. Ska vi gå in? Sa Karin och tog täten upp för de tre trappstegen som ledde från gatan upp till porten. Hon knackade på och de blev genast insläppta av en tjänstekvinna och förda en trappa upp där en äldre och två yngre män kom dem till mötes. Det fanns inget i varken huset eller männens kläder som avslöjade deras ställning. Huset var välbyggt och knappast bland stadens minsta, men det var långt ifrån något palats. Och jämfört med herr de Gers hus var det avgjort blygsamt. Den äldre mannen var klädd efter äldre mode.